Hallå och välkomna till 8:e avsnittet av 5 juli-podden som jag, Karl Andersson, gör tillsammans med Henrik Hax Alexandersson för 5 juli-stiftelsen i Sverige. Och idag så är det ju helt otroligt många EU-direktiv, känns det som.
Just det. Det mesta av den lagstiftning som styr internet,
styr och stör,
kommer ju faktiskt från Bryssel. Så att det som händer i EU är väldigt viktigt. Och vi kan ju börja i ena ändan här med att EU nu håller på att lägga fram ett nytt penningtvättsdirektiv. Jag tror det är det fjärde penningtvättsdirektivet i ordningen.
Okej, det är det som kallas AMLD, ja. Anti-Money Laundering Directive.
Precis. Och det där är ju det som är orsaken till att vi till exempel blir korsförhörda när vi vill sätta in eller ta ut pengar på banken. Allt för att man vill ha kontroll på medborgarnas pengar.
Eller att man måste registrera sitt kontantkort om man vill kunna köpa en SL-biljett till exempel.
Precis. Och det här det går ju lite grann till överdrift. Jag har ju svårt att tänka mig. Man pratar ju om att det här handlar väldigt mycket om att förhindra terroristfinansiering. Och jag har ju svårt att tänka mig att någon terrorist finansierar sina terroraktiviteter genom att sälja SMS-biljetter på SL. Till andra människor. Det känns ju lite långsökt. Så mycket av det där är rent trams. Och nu går man då alltså vidare. Och om vi tittar på saker som rör de områden vi brukar prata om, så är det ju då främst att man nu kommer att införa regler som säger att om man vill växla till eller från bitcoin, alltså mellan bitcoin och riktiga pengar, så måste man registrerar sin identitet hos den man växlar hos, och den man växlar hos måste göra som bankerna gör idag. Mm. Nämligen korsförhören om varifrån pengarna kommer och vad syftet med dem är.
I princip är det väl inte negativt att man vill ha kontroll över vilka som har bitcoin eller vilka som växlar in bitcoin om det rör sig om stora summor. För det finns ju en anledning till att vi har lagar som reglerar hur bankerna måste förhålla sig och så vidare.
Ja, problemet här blir ju att bitcoin är ju en så väldigt anarkistisk valuta, och den är global dessutom. Mm. Så att jag tror inte man på något sätt lyckas stoppa vare sig någon terrorfinansiering eller någon penningtvätt på det här sättet.
Mm. Men jag menar, precis, bitcoin är den här anarkistisk, och det är också det som är skrämmande, för att om man nu liksom ska se till den goda viljan som kanske finns här bakom, så det är väl ganska hemskt ifall terror verkligen skulle kunna finansieras med på ett sätt som är helt anonymt, eller till exempel att det man har sagt är ju till exempel att de som vill leja folk för mord, att de kan använda bitcoin. Så själva viljan att kontrollera är väl inget fel på. Men det konstiga blir ju när man går ner på sådana små detaljer som att, vad var det, de skulle sänka gränsen för...
Ja, förbetalda kreditkort får inte vara anonyma om beloppet är högre än 150 euro. Det har man då sänkt från 250 euro tidigare. Så det är massa sånt här små pill som egentligen vare sig till eller från, som bara gör människors liv svårare.
Ja, och där känns det ju som att lagstiftarna avslöjar sig lite grann, nämligen att det kanske inte alls handlar då om det som jag gärna vill att de ska göra, nämligen förhindra terrorism, utan att det kanske handlar om bara att ha så mycket kontroll som möjligt över medborgarna.
Ja, och sen så styr man ju, det är ju som en ballong, klämmer man på ett ställe så sväller den på ett annat ställe. Och det finns ju en valuta som slår bitcoin med hästlängden när det gäller terrorfinansiering, narkotikahandel, mord, you name it. Och det är...
Euron? Eller dollarn?
Dollarn framförallt.
Ja.
Ja. Ja.
Jo, det är ju så. Sen så antar man väl att när olika terrorgrupper kidnappar folk, då brukar väl länder gå in och betala lösensumman på flera miljoner euro, fast de inte berättar att de har gjort det.
Precis. Man kan ju inte som som ett land visa att man förhandlar med terrorister, men väldigt många gör det ändå.
Mm.
Och, det är och då är det ofta dollar.
Det är många sms-biljetter där som man måste komma upp i. Okej. Så det är alltså ett direktiv mot penningtvätt, det fjärde i ordningen eller något sånt. Och så, hur ligger det till? Ska det röstas igenom i parlamentet nu? Eller?
Ja, det ligger i beredning. Det är alltså kommissionen har aviserat det. Så att det når väl kanske parlamentet och ministerrådet någon gång i höst.
Okej.
Eller vinter.
Då har vi något att se fram emot där. Och det finns en annan sak som vi ska se fram emot också, som är det som kallas för e-privacy-direktivet. E står väl för elektronisk.
Ja, precis. Och det är återigen något som vi än så länge vet väldigt lite om. Men det är inte desto mindre viktigt. Vi har ju haft då två stycken direktiv när det gäller persondataskydd som har gått igenom parlamentet. Det ena är den allmänna dataskyddsförordningen och det andra är den delen som handlar om persondataskydd gentemot myndigheter, gentemot polis och underrättelsetjänster och sånt. Och i båda fallen så var det ju då mycket kraftiga lobbykampanjer som vattnade ur de här direktiven när det gäller att garantera de medborgerliga fri- och rättigheterna och rättssäkerheten.
Och det var det som var syftet med direktiven, eller?
Ja, syftet med direktiven var ju stärka persondataskyddet. Men det blev ju betydligt mer urvattnat än vad man hade hoppats efter all denna lobbying. Och nu är det alltså en tredje del i det här på gång. Och det är det så kallade e-privacy-direktivet. Och det kommer väldigt mycket att handla om rätten till privat och konfidentiell korrespondens. Det kommer att komma in på saker som yttrandefrihet på nätet. Men än så länge vet vi som sagt väldigt lite om detta. Men vi ska hålla ögonen på det därför att det är på gång.
Mm.
Det är ju så i EU-apparaten att de flyger ju ofta de här förslagen under radarn väldigt länge. Plötsligt så kommer ett förslag som ska igenom väldigt, väldigt snabbt.
Just det.
Så att det gäller att luska och försöka följa pappersspåret här.
Ja. Apropå sånt som ska gå igenom snabbt, kan vi inte bara kort kommentera det här som vi nämnde förra veckan, nämligen att för förra veckan så skulle ju LIBE, det vill säga något utskott, rösta för eller emot webblockering som inkluderat i terrorismdirektivet.
Just det.
Och det skulle de rösta om i tisdags när vi spelade in förra avsnittet. Hur röstade de?
De verkar ha röstat igenom censurdelen, men det är inte som vi trodde att detta kommer att det skulle komma upp på följande Strasbourg-session som väl är nu här förra veckan.
Det här plenum som
precis. Alltså när hela Europaparlamentet sammanträder.
Mm-hmm.
Utan det här kan vi nog förvänta oss tidigast i september i Europaparlamentet. Så det finns tid att gå in och granska exakt vad som har beslutats och att starta kampanj under.
Så LIBE, det var alltså ett utskott tillsatt av Europaparlamentet för att bereda den här frågan.
Europaparlamentets utskott för mänskliga rättigheter.
Aha, okej. Och de rekommenderar alltså webblockering, men det blir parlamentet som får rösta om det i slutändan i höst.
I slutändan blir det parlamentet som får rösta.
Okej. Ska vi gå vidare till det som vi pratade en del om förra veckan också, nämligen EU-US Privacy Shield.
Just det. För att ge bakgrund till de som inte hörde förra gången eller som kanske har glömt bort det. Det fanns ett regelverk som heter Safe Harbor och det styrde hur europeiska persondata som överförs till amerikanska företag, hur de ska behandlas. Att man måste liksom respektera människors rätt till privatliv eftersom USA inte har någon dataskyddslagstiftning i egentlig mening. Men det här avtalet missbrukades, persondata behandlades vårdslöst och framförallt så fick ju då även amerikanska myndigheter som NSA tillgång till den här informationen. Parlamentet uttalade många gånger att det där borde när regelverket borde upphävas. Och till slut så upphävdes det av EU-domstolen som sa att det strider mot de mänskliga rättigheterna.
Och det var Safe Harbor.
Det är just det, det så kallade Safe Harbor-avtalet. Så det föll. Och då var man tvungen att snabbt försöka ersätta det med någonting nytt.
Mm.
Och det är alltså det så kallade EU-US Privacy Shield avtalet.
Det får man att tänka på partiet Svärd och Sköld som Östtyskland kallade Stasi. Jaha, okej. Och berätta mer.
Ja, den här Privacy Shield regelverket, det har stressats fram på ett sätt som inte riktigt känns riktigt seriöst. De nationella dataskyddsmyndigheterna är förbannade och alla klagar över att förhandlingarna har skett utan någon direkt insyn.
Men återigen så är det officiella syftet att skydda medborgarnas privata data.
Precis.
Och se till att amerikanska företag behandlar dem enligt europeiska regler.
Precis.
Vilket ju är väldigt positivt.
Det är väldigt positivt.
Och samtidigt så var Apple och Google och alla i industrin var extremt glada över att det här avtalet hade gått igenom.
Ja, ja, för att det handlar ju naturligtvis om deras verksamhet, att de är beroende av de här dataströmmarna. Ja. Problemet är ju bara att EU-US Privacy Shield innehåller i stort sett samma brister som Safe Harbor-avtalet. Alltså det som det skulle ersätta.
Ja.
Så att de flesta bedömare tror väl att det här kommer att gå tillbaka till EU-domstolen.
Mm.
Och EU-domstolen kommer att säga samma sak en gång till, att detta är inte tillräckligt.
Det var det jag menade också, att när industrin är så glad för att något går igenom kanske man ska vara misstänksam. Men hörru du, det här med EU-domstolen, hur fungerar det? Vem är det som, det måste väl vara någon som anmäler det här avtalet då till EU-domstolen, eller hur funkar det?
I just det här fallet så tror jag faktiskt att EU-domstolen kan granska det själva, eftersom det är en uppföljning av ett tidigare beslut.
Har de någon allmän åklagare eller någonting som tar upp sånt här? Eller?
Det är oftast, alltså i grund och botten så är det ju anmälningar eller någonting som generaladvokaten anser bör följas upp.
Vem är generaladvokaten?
Det är den som förbereder ärenden i EU-domstolen. Okay. Men sen har vi ju då även Max Scherms, den här österrikiske studenten som var den som från början anmälde sig Safe Harbor-avtalet. Och han säger ju nu att han är beredd att anmäla även EU-US Privacy Shield till domstolen.
Okej, okay, för att vara på säkra sidan.
Ja, liksom. Precis.
Och hur har de här avtalen röstats igenom? Har de varit i Europaparlamentet?
Nej. EU-US Privacy Shield meddelar kommissionen stolt nu här häromdagen att nu har den gått igenom. Och den har inte varit i Europaparlamentet, utan det är helt och hållet någonting som EU-kommissionen och medlemsstaterna står bakom. Och det är ju rätt uppenbart varför man inte ville låta parlamentet rösta om det. Därför att parlamentet har ju år ut och år in varit kritiskt till det gamla Safe Harbor-avtalet.
Mm,
så man presenterar samma sak en gång till, fast med ett annat namn. För parlamentet så skulle ju säkerligen parlamentet, eller förmodligen parlamentet, säga nej.
Mm. Alltså för mig låter det konstigt att det finns en massa grejer som inte är genomröstade demokratiskt i parlamentet. Men okej, jag antar att i hela EU-apparaten så finns det väl en massa avtal då som görs av kommissionen och ministerrådet tillsammans.
Ja, och jag tror att i det här fallet så undrar jag om det faktiskt inte är som så att det är medlemsstaterna som är undertecknarna av det här avtalet. Mm. Fast man samordnar via EU, även om man inte underställer EUs beslutsprocess. Det finns tusen sätt i EU att gå runt beslutsprocessen om man vill till exempel hålla parlamentet borta från en fråga.
Mm. Jag kollade upp den här Vera Jourova som är kommissionär för Tjeckien, eller rätt sagt från Tjeckien. Hon är alltså då kommissionär för Justice, Gender Equality och något mer. Hon kommer från ett parti i Tjeckien som heter Ano. Ano är också ordet för ja på tjeckiska. Men det är också en förkortning för Aktse Nespokojenich Opchanu. Och det betyder alltså aktion för missnöjda medborgare. Det är alltså ett missnöjesparti. Mm. Fast ett missnöjesparti som inte verkar ha invandring på dagordningen, utan snarare de vill motverka korruptionen bland de styrande, och de vill minska arbetslösheten och lite sådana saker.
Då kan man ju tycka att det partiet som hon kommer från borde vara för öppenhet och transparens också.
Ja, och det precis. Det borde de ju vara. De har 16% av rösterna i Tjeckien.
Ja.
Ja, hörru du, kan vi inte prata lite om webbcensur? Nu tänker jag på det, Europol.
Just det.
Till att börja med, Europol, det är alltså the European Police, eller vadå?
Europol är den europeiska polismyndigheten som från början bara var ett samarbetsorgan för de nationella polismyndigheterna, där man utväxlade information och så här. Det har med åren blivit en EU-institution och tagit på sig en massa nya uppgifter. Och en av dem är då när det gäller webbcensur, deras referral unit, den så kallade IRU, som fyller ett år nu.
Just det, IRU.
Just det. Och de ägnar sig ju då åt att censurera internet och försöka få bort hat och våldsbudskap från nätet.
Mm.
Och det här, det finns väl två saker som jag tycker är värda.
Låt mig bara fråga, de gör alltså det här direkt till internetleverantörerna, eller?
Jag är inte helt hundra på den saken, men
jag tror att det
är möjligt att
de
tror att de går via de nationella polismyndigheterna, att det är de får verkställa det. Men det är jag inte helt hundra på.
Det går inte via domstol i vilket fall.
Nej, precis. Och där kom du direkt in på en av de två viktiga sakerna. Därför att om man ska plocka ner olagligt material på internet, så är nyckelordet olagligt.
Mm.
Hur avgör man om någonting är lagligt eller olagligt? Jo, det gör man i en domstol. Inte bakom ett skrivbord på Europol eller på en nationell polismyndighet. Mm. Så att det är den första kritiken. Att man kan ju inte stänga ner material från internet och säga att det är olagligt, om man inte har kommit fram till att det är olagligt i en föregående rättsprocess.
Återigen, här ser vi ju barnporren och terrorismen gå hand i hand. Och att terrorism är det nya barnporr. Det vill säga något som ingen kan kontrollera vad det är, och något som då uppenbarligen censureras av IRU. Utan
barnporr, terrorism och hatbrott.
Ja, just det. Precis.
Så att det är rätt mycket de håller efter. Och sen så, bortsett då från rättssäkerhetsaspekten, rättsstatsaspekten på det hela, så kan vi konstatera till exempel medborgarrättsorganisationen Access Now säger att den här verksamheten är, och nu måste jag läsa innantill här, vimsig, alarmerande, tondöv och kontraproduktiv.
Det har du översatt från engelska.
Ja, just det.
Jaha, okej, ta det där igen. Vimsig, alarmerande,
tondöv och kontraproduktiv.
Ja. Ja, alltså det, jag läste också vad Access Now hade skrivit, och de var ju extremt kritiska till det som du just säger. Om någonting är olagligt, så ska det ju lagföras och tas bort, och någon ska ställas inför rätta.
Och det här är ju någonting som vi ser på fler och fler områden. Att det blir myndigheter, eller till och med som när det gäller samarbetet mellan EU och sociala media, företag som Facebook och Google, som sätts att avgöra vad som ska finnas på nätet eller inte, utifrån vad som är lagligt eller inte, men utan rättslig prövning. Och så kan vi inte ha det.
Mm.
Vad som är lagligt och inte, det måste avgöras i en domstol. Den som drabbas av beslutet måste ha rätt att överklaga.
Mm.
Så går det till i en rättsstat. Men nu är vi alltså på väg in i en utveckling där dels enskilda myndigheter som Europol och dels företag som Facebook och Google inte behöver bry sig så mycket om rättssäkerhet, utan har myndigheternas uppdrag att gå in och censurera nätet när de tycker att det passar. Mm. Och naturligtvis, framförallt när det gäller företag som Google och Facebook, så censurerar de naturligtvis hellre lite för mycket än lite för lite för att slippa kritik.
Ja, och det känns ju som en mindre viktig grej. Jag menar, Facebook censurerar ju redan bröstvårtor som vi alla vet. men just det här att IRU, att Europol går in och ber ISP ta ner innehåll och sen inte göra något annat. Alltså det är ju väldigt skrämmande att en myndighet agerar så. Och de firar alltså ett år nu i juli. De grundades 2015 i juli.
Ja, den enheten inom Europol grundades då.
Mm.
Och det här är ju ingen ny kamp inom EU. När Piratpartiet var precis nyvalda till Europaparlamentet 2009, då var ju den första stora fighten telekompaketet och frågan om avstängning av fildelare. Och där lyckades ju faktiskt Piratpartiet driva de andra partierna till en position där parlamentet faktiskt vann till slut med kravet att ingen får stängas av från internet med mindre än föregående rättslig prövning.
Mm.
Men detta var alltså inte någonting som alls kändes självklart för vare sig ministerrådet eller kommissionen.
Man blir glad över att höra sådana historier, att det faktiskt går att göra skillnad även ibland.
Precis.
Även om det ibland känns extremt pessimistiskt. Ska vi gå vidare och prata lite om det som du skrev om på din blogg, cyberkrigföring. Nu måste jag bara säga, som lingvist skulle jag vilja säga krigsföring.
Mm.
Men det känns lite som att krigföring, det är en manlig grej. Och då blir det som fotbollförbundet, att man skippar fogasset.
Mm, okej, tack för det. jag noterar bara att det är lite diskussion som har kommit upp här nu om cyberkrigföring, och dykt upp lite dokument, lite så kallade non-papers från EU som diskuterar frågan. Och där vill jag skriva en bloggpost där jag vill lyfta lite grann på locket och diskutera det här ur ett vidare perspektiv. Därför man ska ju tänka på ett par saker. Dels så har i princip alla länder sagt att cyberangrepp jämställs med militära angrepp och ses som en krigsförklaring. Så att man ska nog vara väldigt försiktig när man använder det verktyget. Sverige kommer att använda det verktyget.
Alltså när man använder det
offensiv
alltså när man går till
när man gör ett cyberangrepp mot någon annan. Sverige har redan denna kapacitet. Sverige har enligt Snowden-dokumenten använt denna kapacitet. Men det var först nu här, jag tror i vintras, som det blev lagligt att göra detta. Regeringen stressade igenom en proposition i frågan.
Men nu måste du nästan bli konkret. På vilket sätt har Sverige använt cyberkrigföring offensivt?
Det får vi inte veta.
Okej. Okay. För att det är väl inte särskilt konstigt att det betraktas som en krigshandling.
Nej, precis. Och där gäller det ju att vara försiktig och omdömesgill. Jag menar, makten över detta ligger i händerna hos svenska politiker och den svenska militärbyråkratin. Man får liksom inte använda. Naturligtvis måste vi ha den möjligheten för att kunna försvara oss i händelse av ett riktigt krig. Men man får se upp så att man inte är den som utlöser någonting värre.
Men om jag förstår dig rätt, så är problemet att dels har länder väldigt låga trösklar för vad de kallar för ett krigsangrepp, en krigshandling, det vill säga när det sker i cybervärlden. Och dels så har alla länder möjligheten att vara offensiva och göra angrepp.
Precis.
I cyberkrigföring. Och då kan det lätt bli krig.
Ja, det kan skita sig, det kan bli krig. Men det är egentligen inte min stora invändning, utan det är mer en övergripande principiell sak. Vad jag hänger upp mig på är att det ser ut att det börjar bli en flytande gräns mellan militära cyberangrepp, militär övervakning, hela det komplexet, och den civila övervakningen. Och det här har man ju sett till exempel i USA tidigare, att det som inte går att ta den civila vägen, det tar man den militära vägen. Så att det är också någonting som vi måste vara, vara väldigt uppmärksamma på.
Aha, och den militära vägen står ovan domstol och lagstiftning och så?
Det står ju under speciallagstiftning.
Okej, så i princip så skulle man kunna säga då att det som du har gjort på nätet, som du själv tyckte var oskyldigt, var i själva verket en cyberkrigshandling, och därför så måste du behandlas som i krig.
Ja, säg att de vill övervaka mig.
Mm.
Och så finns det inte grund för detta enligt den vanliga lagstiftningen, okay, enligt FRA-lagen.
Mm.
Men om man då tar det den militära vägen istället, så kanske man fixar det i alla fall.
Mm.
Och det är ju en uppenbar risk. Och sen så har vi ytterligare en faktor som komplicerar det här. Och det är att i många länder så sköts mycket av den här cyberwarfare-delen av externa företag.
Just det.
Och det minskar ju insynen. Det ökar utrymmet för missbruk. Och det känns allmänt olustigt. Jag tycker nog att ska staten övervaka folk, ska staten ägna sig åt cyberwarfare och sånt här, då ska det i vart fall ske under demokratisk kontroll, under demokratiskt överinseende. Det får liksom inte sväva helt fritt och bli en stat i staten.
Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här med att de kan stå över vanliga lagar. Det ger ju liksom intrycket av att vanliga lagar överhuvudtaget skulle betyda någonting, och ibland känns det som att de inte gör det.
Det finns ju speciella regler för även för den militära underrättelsetjänsten. Det är sådana saker som förordningsbrev och sånt som allmänheten inte har tillgång till, som är hemliga.
Jag tycker bara att när man ser alla de här direktiven, e-privacy-direktivet, de två föregående dataskyddsdirektiven, EU-US Privacy Shield, så känns det som att alla skiter i det där i alla fall. Eller så är det bara jag som är väldigt negativ och pessimistisk nu. Men det känns som att allting känns som Östtyskland ibland.
Ja, alltså Sverige är ju dessutom väldigt noggrant när det gäller att implementera EU-direktiv.
Mm.
En liten EU-skola här, lektion nummer 147. Det finns direktiv och det finns förordningar. Ett direktiv är ett regelverk som tas fram, som sen de enskilda medlemsländerna måste implementera och skriva och omarbeta till sin egen lag.
Just
och anpassa
det
till sin egen lag. Medan en förordning, det är ett direkt kommando. Då är det precis som det står i pappren som kommer från EU som det ska bli.
Vad heter det? Nu börjar vi närma oss slutet. Så jag skulle faktiskt vilja ta upp en grej som en kompis sa till mig. Eller skrev till mig. För att vi får ju lite kommentarer då och då. Till exempel så har vi fått en del positiv respons på temaavsnittet om Stasi.
Mm,
vilket är väldigt roligt. Och vi kan också berätta att vi planerar fler temaavsnitt. Men vad det blir får ni se senare. Jo, nej, men det här som min kompis skrev till mig, det var för övrigt han som jag hade tänkt ha med här som gäst. Han är vänsterpartist. Men han tackade nej av lite olika skäl. Men så skrev han så här: jag fick dock en intressant reaktion när jag berättade för en kollega, politiskt intresserad, kvinna och 24 år. Hennes reaktion var: ingen som är i min ålder eller yngre och politisk nörd skulle ha en aning om vad ni pratar om i den podden. Det tyckte jag var chockerande faktiskt.
Nej, men det stämmer ju till stor del. De här sakerna är väldigt komplicerade. Beslutsgången i EU är väldigt komplicerad. Det finns så många underliggande lager i hela, om vi tar övervakningsdebatten, som gör den väldigt komplicerad att ta upp och diskutera. Och då kan man välja två vägar. Antingen kan man hoppa upp och ner och skrika storebror ser dig, storebror ser dig.
Mm.
Men det tycks ju inte folk reagera på heller.
Nej.
Så då väljer ju vi en lite annan väg, nämligen att försöka gräva upp så mycket information som möjligt och vidareförmedla den till de människor som trots allt är intresserade.
Det totala nörderiet, liksom, att verkligen gå in i varje paragraf och kolla vad de gör.
Alltså det är så ytligt i media idag ändå och så snuttifierat. Så dels kommer de här nyheterna helt och hållet bort. Det här är ju nästan aldrig i de vanliga nyheterna. Och dels så kan det ju behövas lite tid att diskutera de djupare och mer ingående sidorna av de här förslagen. Så att vårt syfte är väl egentligen inte att ha maximalt med publik, utan att ge de människor som lyssnar på den här podden matnyttig information och tips om vad de ska hålla ögonen på.
Mm. Jag tycker nästan man kan jämföra det som vi pratar om med miljöfrågan eller andra frågor som är viktiga men som väldigt få människor egentligen engagerar sig i. För när det gäller de flesta politiska frågor så bryr sig folk inte. Som sagt, folk skiter väl i miljön lite till mans. De skiter i klimathotet och de skiter i köttkonsumtion och trafikfrågor och allt sånt, eller hur? Så varför skulle de inte skita i den här frågan?
Jo, precis.
Och så finns det några politiker som engagerar sig.
Ja. Och man måste tjata om det här om man inte vill ha en övervakningsstat i förlängningen.
Mm. Ja, jag beundrar din idealism. Hörru du, jag tycker vi kan avsluta, men vi kan ju ändå nämna något om Almedalen i Sverige kanske.
Ja, just det.
Eller du kan göra det, jag vet ingenting och jag skiter totalt i Almedalen.
Almedalsveckan är tack och lov över. Och det är bara att notera att inget av de politiska partierna som presenterade sin politik för det kommande året eller för framtiden som man gör i Almedalen berörde överhuvudtaget integritetsfrågorna, nätfrågorna, övervakningen.
Mm.
Det är som ett vitt fält på den politiska svenska kartan.
Ja, lite snappade man ju upp och det handlar ju väldigt mycket om något som de kallar svenska värderingar, vilket låter helt otroligt töntigt.
Ja, precis. Speciellt i det här sammanhanget så tycker jag att Miljöpartiet har kommit för lindrigt undan. Miljöpartiet har fått oerhört mycket kritik för sitt haveri när det gäller identitetspolitik, för att ha svikit när det gäller brunkol, för att ha infört skatt på solenergi, kärnkraftsfrågan och så vidare. Men ett av de riktigt stora sveken från Miljöpartiets sida, det är ju övervakningsfrågorna.
Mm.
De gick ju till val både i EU-valet och riksdagsvalet och sa det finns ingen anledning att rösta på partier som Piratpartiet, därför att Miljöpartiet kommer att vara en garant i de här frågorna. Aha. Och sen så la de sig platt.
Så det är därför alla har varit så kritiska, alltså som är pirater men som har röstat på Miljöpartiet.
Ja, det finns ju säkert många som liksom när det stod upp, när man såg från opinionssiffrorna att Piratpartiet inte skulle komma in, som istället valde Miljöpartiet av just de här skälen. Och de människorna är ju grundlurade. Sen kan man dessutom notera att i riksdagen så den som ledde det miljöpartistiska sveket, det var Jakob Dalunde som satt i försvarsutskottet.
Mm.
Han sa nej till att riva upp FRA-lagen. Han fick Miljöpartiet att säga nej till att utreda FRAs samarbete med amerikanska NSA.
Varför?
Regeringsmakten.
Mm.
Det är helt uppenbart. Och han har idag hamnat i Europaparlamentet istället. Peter Eriksson blev statsråd. Peter Eriksson satt i Europaparlamentet. Det blev en plats ledig för Miljöpartiet. Så Dalunde flyttade dit.
Men Peter Eriksson gillar du, eller?
Varken eller skulle jag vilja säga. Jag tycker han är rätt dålig faktiskt.
Mm.
Men saken är den att Miljöpartiet har varit rätt bra i övervakningsfrågorna i Europaparlamentet. Framförallt är det Max Andersson som har drivit de frågorna. Men frågan är hur det kommer att bli nu när Jakob Dalunde, som har varit övervakningsstatens bästa vän i riksdagen, när han kommer till Europaparlamentet.
Och från när är han i Europaparlamentet?
Ja, det, han är där nu. Det skedde ju en snabb övergång när Peter Eriksson blev statsråd.
Aha, okej. Okay. Ja, då får vi väl hålla ögonen på
absolut.
Honom.
Men jag tycker samtidigt så även om jag skäller som en bandhund på de här jävla miljöpartisterna och deras förbannade svek i övervakningsfrågorna, så ska man trots allt ge beröm till de personer som förtjänar beröm. Mm. Och en av de personerna är Max Andersson som sitter i Europaparlamentet för Miljöpartiet. Han är en person att lita på när det gäller integritetsfrågorna. Tyvärr har han inget som helst inflytande över Miljöpartiets politik i Sverige.
Mm.
Och det är ju där man sviker gång på gång på gång på gång.
Ja, vad intressant. Ursäkta att jag låter så ointresserad just nu.
Ja, så intressant.
Men det jag funderar på nu är faktiskt om vi rent av ska avsluta.
Ja. Mm. Då gör vi det.
Vi återkommer nästa vecka.
Ja.
Hej då.
Hej då.